Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. En av de första böckerna jag recenserade i SVT var Stalingrad av den brittiska historikern Anthony Beevor. Programledare var Anna Hedenmo. Jag fortsatte att recensera böcker i 18 år medan Anna Hedenmo gick vidare och blev nyhetsankare på såväl Rapport som Aktuellt. Nu har hon lett partiledarutfrågningar, valvakor och Nobelsändningar. Och arbetar hon också som programledare för Agenda och Min sanning. I höst leder hon valvakan i SVT. Idag ska jag prata med Anna om hennes bok Uppdrag sanning. En både kittlande och utmanande titel i en tid när man varje dag på sociala medier ser någon som skriver att SVT ljuger. Att licensbetalarna matas med vänsterpropaganda alternativt återspeglar en borgerlig syn på samhället. Välkommen Anna.
Tack Magnus.
Varför skrev du boken?
Det gjorde jag för att jag får så mycket frågor från människor om hur vi jobbar med intervjuer, hur det är att träffa politiker, hur dålig stämning det blir, vad man gör då. Alltså massor med frågor om intervjuer och debatter får jag ofta och kände att det verkar finnas ett intresse här. Jag vill beskriva vilket arbete det är och hur det arbetet ser ut att intervjua. Att det inte bara åslänger sig det man undrar över, utan att det är ett ganska hårt och strategiskt arbete där man bygger ett manus på ett ganska avancerat sätt. Så jag ville beskriva och berätta om det, men också att det är, hur mycket man än förbereder sig och tycker att man är strategisk och duktig man skriver manus, kan det ändå gå åt helvete. Mm. Så det ville jag. Sen var det också så här att jag har ju varit journalist i 30 år. Men jag har aldrig skrivit någonting. Nu sen jag blev PK-ordförande, ordförande i Publicistklubben, så har jag skrivit ett par debattartiklar. Det är faktiskt det enda jag har skrivit som har publicerats i hela mitt liv. Fast jag då är journalist. Därför som jag bara jobbat med etermedier, radio och tv. Så jag känner att livet går jäkligt fort, snart är över. Jag måste se om jag kan skriva någonting som kan publiceras. Så jag var väldigt nyfiken på om jag kunde.
Mm. Hur gick det till det från början? Hur satte du igång? Var det med små lösa lappar eller satte du bara med att liksom, satte på datorn och tänkte nu skriver jag bara?
Nu ska vi se, hur var det nu? Jag pratade ju med förlaget Brombergs om vad som kan vara av intresse och jag hade ju massor med förslag och sen så rensade vi bort och så hittade vi en väg fram. Jag visste ju genast att det var till exempel, det finns ju en intervju jag gjort med Henning Mankell som fick en oväntad vändning som jag visste att jag ville återge för jag tycker den är så speciell, eller med Per Holknekt eller med Anna Kinberg Batra eller Stefan Löfven. Jag hade dem där, jag visste att det där var bra grejer att berätta och då, så mycket av arbetet var ju att transkribera, att jag har lyssnat på intervjuerna, tagit fram dem och skrivit ner ord för ord för ord och sådär. Så det var mycket sånt jobb. Ja, så ungefär.
Varför valde du titeln Uppdrag sanning?
Ja, det var jag i samband med förlaget som gjorde det. Vi höll på rätt länge. Vi hade sån här riktigt bra...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Spånmöte. Vi satt i flera timmar och kastade liksom ord fram och tillbaka. Och sen var det en av kvinnorna på förlaget som bara sa uppdraget. Vi hade pratat om sanning. Min sanning kan ju inte heta min sanning, för det heter ju programmet. Så, men någonting med sanning. Det är väldigt pretentiöst, men om man skiter i att det är pretentiöst och tänker, låt oss vara pretentiösa. Då, vad kan vi hitta med sanning? Och då var det lite rolig grej med uppdragssanning, att jag ser ju det som mitt uppdrag i allt jag gör, journalistiskt faktiskt. Att vad finns bakom ytan? Vad menar du egentligen? Men du sa ju så här förut, och menar du inte att, och sådär. Det är det jag håller på med, det är det jag brinner för. Men det är också en liten blinkning mot uppdraggranskning, eftersom du både min sanning och uppdraggranskning är SVT-program. Så att, jag kände så här, det är bra.
För du känner, du är liksom litar på att titeln är, att den fungerar.
Absolut, tycker jag.
Men du, jag tänker på själva skrivandet, när du säger att tala om att du inte hade skrivit någonting innan. Jag har ju skrivit ett antal böcker och vet att i början så tycker man att det är jättekul. Sen kommer det ju en svacka någon gång i mitten när det bara känns att det blir aldrig klart. Nej. Hur upplevde du den här själva skrivprocessen?
Jag tycker jag hade många svackor. Det som jag... det var både lätt och svårt att jag hade ett autentiskt material att förhålla mig till. Det var ju svårt för mig att komma in i något flow, som jag tänker kanske att den som skriver fiction kan få. Å andra sidan förstår jag att där finns en massa andra svårigheter, så att, men det här gjorde att jag hela tiden, du vet, nej men sa verkligen det, alltså jag jobbar ju hemskt mycket i mitt jobb med att kolla fakta. Jag skulle aldrig liksom hänvisa till en undersökning jag inte känner till och tror på och sådär. Och här var det väldigt viktigt, sa han, till exempel det här med Stefan Löfven som står 2015 på Medborgarplatsen, så sägs det att han sa, vi bygger inga murar. Ja, men sen när man går tillbaka och säger att citatet är inte exakt så, alltså att inte lita på minnet utan kolla.
Hur är citatet då?
Ja, gud, jag glömde. Mitt Sverige, vårt Sverige, någonting sånt. Jag minns inte, jag minns bara att jag var så säker på att jag hade rätt, och sen kollade jag så att nej, jag hade inte rätt. Alltså, så det var mycket kolla fakta, för det tyckte ju förlaget var en viktig sak. Har titeln sanning med i ordet, då får banne mig vara rätt också, rakt igenom. Och jag har än så länge inte hört att jag har haft något fel. Men det var mycket faktakoll. Men sen ibland så känner jag att vad jag tycker var roligt var att försöka återge stämningen i en stund i studion. Att försöka ta med tittaren, eller läsaren menar jag, till det här känsloläget när jag sitter där med den här gästen och står inför olika dilemman, och hur jag kan bli frustrerad eller förtvivlad eller berörd, eller liksom att skapa den där, att bygga en stämning med ord. Det tyckte jag var det roliga faktiskt.
Du beskriver ju på ett ställe här, du möter Tommy Berggren och liksom, det blir en väldigt dålig känsla innan ni går in i studion. Studion. Kan du berätta om det?
Det var min allra första Min sanning. Idag har jag gjort 40 eller 50 avsnitt, men det här var det allra första. Och jag hade träffat honom innan för att få honom att ställa upp. Han hade sagt ja, men vi hade inte fått någon vidare kontakt. Det var med så här, Det var mest ett kort möte. Men, och sen så är jag, vi spelar in här i Göteborg och jag var sminkad och klar. Vi hade repat i studion och jag skulle gå upp och hälsa honom välkommen. Då satt han i sminket. Och då kom jag upp och så tittade han på mig uppifrån och ner och sa så här: du ser ju riktigt bra ut. I tv kan du se lite stabbig ut. Ja, och min tanke var ju att gå inte in i den här diskussionen, håll inte på att tjafsa med honom, markera inte, därför att jag hade ju bara en sak i huvudet, att den här första intervjun skulle bli bra, och det var ju otroligt bra gäst vi hade. Så det här måste bli bra, och det bygger mycket på stämning. Vi måste ju ha bra stämning mellan oss för att det ska funka liksom i ett sånt program. Agenda är ju en helt annan sak. Där kan det ju vara iskallt om man ändå har såna frågor, men min sändning är ju ganska nära program. Så jag bestämde mig snabbt för att inte låta mig provoceras av det där.
Tror du att han var ute efter att provocera?
Jag vet inte. Jag resonerar lite i boken om det. Jag funderar över vad det där var. Det är ju en härskarteknik såklart. Mm. Att prata om någons utseende som alla vet att det är känsligt. Och det lät ju som en komplimang, men jag tog det ju som en förelämpning. Jag vet inte om det var så. Det kanske är så att han har ju... det vet vi ju sen hans memoarer kom ut nu också. Det var ju mycket skriverier kring det. Hur han hanterar journalister och hur han skriver om det. Så han har ju ett sätt att tala om och med kvinnor på ett ibland nedsättande sätt. Så att det kan ju bara vara hans sätt. Det kan också vara så att han kände att han behöver skaffa sig ett övertag. Jag vet inte.
Jag var med om någonting väldigt märkligt på SVT. En gång när jag skulle sitta och recensera böcker mitt i varmaste sommaren för några år sedan. Då var det en manlig programledare och 30 sekunder innan sändningen, när man sitter mitt emot varandra, du vet, man bara sitter och väntar in till att det ska börja. Och då ska jag sitta och prata om böcker i 13 minuter utan manus och säga vad både kul, inspirerande och lite kunnig och allt beropa på samma gång. Och då säger han så här till mig 30 sekunder innan att du utgick, säger han, eller Magnus, har du gått över 100 kilos gränsen än? Och jag blev så jävla kall på något vis. Alltså. För att först tänkte jag så här, vilken jävla nollan liksom. Hur kan du sumpa för mig innan direktsändning? Så här. Varför vill du vara så elak? Och sen kom den andra tanken i huvudet som var helt annorlunda, att detta är min kollega. Han vill mig ingenting ont. Det är bara ett väldigt klumpigt skämt.
Så tror jag att det var. Att nu är vi... Programledare har lite olika uppfattningar om hur man skapar god stämning precis före sändning. Och han kanske tycker att nu skämtar vi lite. Och när killar skämtar kan det bli väldigt hårt. Han skulle förmodligen inte sagt det till en kvinna.
Nej.
Om han inte heter Tommy Berger. men jag vet inte. Jag tror det där är klumpigt. Men hur blev det för dig? Blev du påverkad av det där?
Ja, det blev jag.
Hur då?
Ja, det tog ju nästan alla 13 minuterna att kämpa mot den här känslan. Alltså. För det fanns ju liksom någon dålig, någon krypande ångest i kroppen. Liksom. För att jag inte riktigt kunde få bort att han kanske helt enkelt ville såra mig. Om inte annat omedvetet. Liksom.
Så, får jag fråga... Det är lite privat fråga här. Du får avstå om du vill.
Nej,
det
får jag svara.
Satt du då och tänkte, blev du medveten om ditt utseende? Så att du satt och tänkte att du kände dig stor eller
ja,
i bild
ja,
och vilken
det,
vinkel
ja,
och sådär.
Ja, det är också så, för att det fanns ju en kamera där och så man ser ut som en flodhäst.
Så du började tänka på det?
Ja, och samtidigt som jag skulle le mot honom och ha ögonkontakt precis som vi har nu. Och det var väldigt svårt att jobba med den känslan i kroppen samtidigt som jag skulle le och skratta och snacka en fotbollsbok och sen över på en deckare och sen om något inbördeskrig i Afrika någonstans. Det blev så väldigt konstigt.
Det där är ju det som inte får hända, tycker jag. Det är därför vi håller på med kläder och smink och alltså för att orka gå ut och ställa sig ytterst på trampolinen och möta kanske ibland upp mot miljoner tittare, så måste man ha en rustning. Så är det i alla fall för mig. Att för att jag ska orka agera och liksom vara den yrkesmänniska jag är och kanske också bjuda på lite av mig själv i vissa lägen, så måste jag ha helt nöjd med min framtoning, om du förstår vad jag menar. Att jag, om jag känner att nu ser jag fet ut där, eller den där, det glipar i blusen, eller det är något konstigt med håret, då blir jag splittrad. Det påverkar mitt jobb jättemycket. Så att det, men det har jag lärt mig sedan många år tillbaka, att det där får jag inte slarva med. För mig är det jätteviktigt med ytan för att jag ska kunna ta av mitt yrkeskunnande.
Du skriver om det i boken också, att du har en, jag kommer inte ihåg vad hon heter, en
stylist,
som hjälper dig just med, och hon vet vad som passar med kläderna. Så kan du berätta lite om det?
Jo, under ganska många år när jag började som programledare på SVT 93, så var det så här att alla hade synpunkter. Du kan inte ha sådana kläder, du skulle ha sån hårfärg, Så att jag kom ju ganska snabbt på att det här går inte, jag blir tokig. Och människor som annars har bra omdöme, nu säger hon det fast hon sa si. Så att jag bestämde mig ganska snabbt för att jag får lyssna på en. Och nu har jag då med, och kanske att jag har en mer etablerad roll, så har jag då en som gör både smink och kläder. Och det är väldigt bra, för att hon och jag resonerar vad jag ska ha. Och sen struntar jag faktiskt vad andra tycker. Men det kan ju... Det så kommer man bli någon slags allmän egendom, och det kan ju komma synpunkter. Till exempel så var det en kollega, vet jag, var ganska många år sedan, som sa, min man tyckte din blus hade som konstig färg, han tyckte inte det passade den. Då tänkte jag, men... Och? Jag råkar också veta hur den där mannen ser ut och hur han är klädd. Och jag behöver inte säga mer än så. Så han är inte direkt en stilikon. Så att det kändes så här, men det skiter väl jag i.
Männen som jobbar på, alltså när du jobbar med Mats Knutsson till exempel, som du gjorde med Tag i Agenda, vad tänker, har männen också den här, jag menar, du vet, man kan vara, känna sig tjock, tunnhårig, vad som helst.
Jag har inte gjort någon djup intervju på det området, men det är intressant det du berättar här, att jag är övertygad om att alla känner, alla har väl komplex för något, alla vill vara fina.
Ja.
Det skulle jag väl tro. Sen tillåts ju vi kvinnor hålla på mer och mer. Men det där var ju också någonting som jag också nämner i boken, att det var lite svårt för mig till början på SVT, för att det var en, och det kanske finns fortfarande, det vet jag inte där jag jobbar i alla fall, men en lite dubbelsyn på oss programledare. Vi skulle se bra ut, och vi skulle, du vet, så här, men om vi bara ägnade oss åt våra utseenden bara en minut för mycket, så blev vi, då kunde man inte ta oss på allvar. Så det var en otrolig balansgång. Och för mig var det väldigt känsligt att om någon misstänkte mig för att komma till det här yrket av utseende skäl, det får inte hända liksom. Så jag var ju väldigt noga med att visa att jag är inte den ytliga programledaren bara. Det är jag ju säkert också, annars skulle jag inte göra det här jobbet. Men inte bara. Så jag var alltid medveten om att det där var en balansgång. Var man i sminket lite för länge, så fick man definitivt en peak. Man kom upp till redaktionen för att skriva den sista morgonen. Så det kunde man bara räkna med. Och sen så, och någon gång så kom det någon programledare, som inte, alltså en ny programledare som inte var så noga med kläder och utseende. Inte tog det där så himla mycket på allvar. Det var faktiskt Eva Hamilton, kan jag säga. Hon var ju programledare en tid på Rapport länge sedan. Och hon var jättefin ändå, men du vet, hon gjorde inte som man skulle då. Och då börjar man tissla om det, sådär, att en man, alltså en del människor, såhär, men skulle inte hon och borde inte hon. Så att det var väldigt svårt att passa in. Det var en sträng syn. Men om det där gäller fortfarande, det vet jag faktiskt inte.
Du skriver ju en hel del om politiker, och det är ju väldigt fascinerande att läsa om, där du till exempel skriver om Carl Bildt. Kan du berätta lite om hur det är att intervjua honom?
Ja, det är ju en mardröm. Det vill säga, om man har ansvarsutkrävande frågor till honom. Numera så används han ju ofta som en expertkommentator, och då är det inga problem. Men när han har varit minister så har det varit svårt. Så fort han känner sig pressad så plockar han isär din fråga. Så du kan aldrig ställa en fråga med något påstående i. Man skulle säga till exempel, det har ju varit väldigt oroligt på de palestinska områdena de senaste veckorna. Varför har inte Sverige de senaste veckorna? Eller oroligt? Ja, det beror på vad du jämför med. Alltså, allting hackas isär, för att det är hans sätt att inte svara på frågor. Så att vad som är viktigt man inte gör honom, det är att bara skala av bara så korta frågor som möjligt.
Hur ska de låta igen? Hur ska de låta dem?
Ja, här skulle ju, då får man ju bara ställa så här, varför var det nu gällde? Varför har inte Sverige reagerat starkare där? Mm. Och inte har de där. Men det, och det kan ju ändå gå åt helsike naturligtvis. Men han är... Han använder sin kunnighet och sin överlägsenhet till att plocka isär frågorna. Så till slut står du där utan att du vet vad du ska säga.
Mm. Och sen finns det ju några underbara sidor i boken när du pratar med Stefan Löfven inför förra valet. Mm. Det får du gärna berätta om.
Ja, det var ju Mats Knutsson och jag. Vi hade ju de här partiledarutfrågningarna, en timme med varje partiledare. Och Stefan Löfven ville ju då bilda regering med Miljöpartiet om de skulle få majoritet. Och det fanns ju otroligt många frågor där de var helt oense. Och det här radade vi upp naturligtvis som alla andra journalister om den här tiden. Hur, jag menar, kolkraften och alltså Vattenfall och bensinskatt och ja, jag menar, hur mycket som helst. Och han, det var som att tala till en vägg. Han, naturligtvis kan ju inte han säga... Han kan ju inte föregå förhandlingarna. Det kan han ju inte göra. Men man skulle kunna tänka sig att han ändå bjuder in tittaren lite grann och säger och medger problemet. Ja, vi står långt ifrån varandra i vissa frågor. Och här, det här kommer bli förhandlingar. Och det är ju ett givande och tagande. Och kanske ändå säga så mycket han kan säga. Istället så är han helt stängd och säger det där är inga problem. Vi kommer lösa allt. Och jag blev mer och mer frustrerad och till slut så skrattade jag till sig och säger, men förstår du verkligen inte min fråga? Ungefär så låter jag. Och han skrattade tillbaka och sa nej, jag har faktiskt inte det. Så det blev liksom en dragkamp som ändå är någon slags, det var ju inte fientligt på något sätt. Jag kom inte längre och då skrattade jag till och han skrattade tillbaka lite retsamt, uppfattade jag det. Och sen gick vi vidare med andra frågor, vi kom inte längre. Sen var det då världens liv efter i tidningarna och på Twitter och överallt. Och då var det så här hånskrattet mot Löfven var tolkningen. Och Socialdemokraterna var ju tokiga på mig. Och då hade jag hånskrattat, hette det. Och... Ja, det tyckte inte jag. Men, så det blev en jättegrej det där. Så att av det lärde jag mig att inte liksom... Man kan säga så här, när man gör politiska intervjuer tycker jag att det är kul att det finns temperament med även från utfrågaren. Mm. För att det kan bli så tråkiga tillställningar. Att det lever lite, att man ser att det blir frustration och så. Men det blir också ett väldigt högt pris för mig att betala. För att jag genast förklarade som moderat eller liksom... Du vet, så fort det är någonting i valtider så är det då en stor grupp människor som tycker att du avslöjat dig. Du står till höger, du står till vänster, du är SD, du är inte SD. Och det där tar rätt mycket energi från den som sen... Jag skulle göra en ny intervju samma kväll eller nästa kväll. Så jag kunde inte hålla på att hantera allt det där. Så då tänkte jag, jag måste liksom bli bättre på att hålla den där frustrationen inom mig.
Det kanske... Så det var en frustration som kom ut?
Enorm frustration, ja.
Och så blev det ett skratt.
Och vi gör ju rollspel innan intervjuerna. Vi sitter ju jätteambitiöst där vår redaktör är den tänkta intervjuade personen och jag och Mats är oss själva. Och så ställer vi de tänkta frågorna och vi förstod ju att det här skulle bli svårt. Men inte att han skulle vara så stängd och liksom låtsas som att det inte finns några problem att sammanföra Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det ser vi idag att det verkligen har varit efter 4 år. Men vi trodde aldrig att han skulle bli så stängd. Och därför blev jag så frustrerad.
Har det hänt någon gång att du har blivit så frustrerad så att, eller förbannad liksom, eller helt enkelt mått dåligt i en direktsändning?
Nej, det kan jag inte säga. Inte mått dåligt. Jag tänker ju alltid att om det blir så där stängd dörr så tänker jag att det här nu blir det här bra på ett annat sätt. För då kan jag säga, ja, jag hör här att det inte kommer något svar. Det verkar känsligt där. Alltså man kan alltid göra något av det. Som också blir viktigt för publiken att förstå. Aha, det här är känsligt. Så att ett icke-svar är också ett svar. Men då gäller det som programledare att fånga upp det. Och visa och peka på det. Precis som att man också kan ställa om samma fråga ordagrant. Kanske 3 gånger. För då, blir då kommer du lägga bort mobilen i soffan. Och säga, vad händer? Va? Hon säger det 3 gånger. Och den jag intervjuar blir mer och mer pressad. Så att jag tycker att när det blir sån där stängd dörr så är det också ett tillfälle till... Ja, det blir intressant av ett annat skäl. Liksom.
Tror du att man måste vara en viss personlighet för att klara av att ha liksom miljontals tittare och köra i direkt sändning? Och så vad är det som krävs hos den människan?
Man måste ju ha bra nerver.
Ja.
Det måste man faktiskt. Man måste kunna lugna ner sig. Och,
jag fick ju en ångestattack en gång när jag pratade böcker med Lotta Boväng.
Fick du?
Ja, och svetten bara rann ner. Och jag hörde inte vad jag själv sa. Jag såg på klockan, var 7 minuter kvar. Och, men jag lyckades dra mig igenom alltihopa, ja, fastän svetten bara forsade ner. Och då frågade Anna, eller förlåt, Lotta mig efteråt, vad fan var det som hände?
Ja.
Och då sa jag det att tyckte jag svarade dumt på en fråga och allting gick inåt. Och du är nolla, du klarar inte av detta, du är en fejk, du är båg. Och en massa sura mejl som jag hade fått innan jag gick in i huvudet igen. Men sen jag tittade på det efteråt så hade jag ju klarat av de här frågorna. Så att, väldigt konstigt. Jag körde på någon slags autopilot. Och hade ju till och med ganska intressanta svar.
Det är så konstigt, jag vet. Så kan det verkligen bli. Nej, men jag skriver ju det i min bok också. Jag har ju i samband med att jag blev hotad, det är många år sedan nu. Så kom jag in i riktig så här scenskräcksloop.
Okay.
Och det var jobbigt och det tog flera år innan jag tog mig ur det. Så att jag är ju aldrig, nu tycker jag bara det är lustfyllt med sändningar, men jag vet att det där kan rubbas.
Mm.
Det kan det. Liksom nerverna är jäkligt känslig grej. Och man kan, ja, jag tänker mig för mycket nu. Jag ser till att hålla mig lite skyddad. Sådär. Till exempel så har jag ju slutat med Twitter, för det är så vansinnigt hatfullt och elakt. Det kan man få vilka salver som helst rakt i ansiktet. Och jag... Det är inte bra för mig. Så jag har valt bort det.
Mm.
Faktiskt.
Jag tänkte vi skulle hinna med och prata lite med MeToo också. Det var ju upproret hösten 2017 när tusentals kvinnor vittnade om sexuella trakasserier inom nästan alla branscher.
Mm.
Och alla gick åt samma håll, men du skrev en kritisk artikel i Expressen där du var kritisk till journalistiken kring MeToo.
Mm.
Vad var det som du kände som gjorde det nödvändigt att skriva den artikeln?
Det var ju som ordförande i Publicistklubben då som jag gjorde det. Nej, jag tycker det finns otroligt mycket konstigt som hände i journalistiken i höstas. Jag skrev den därför att jag såg såna svagheter i rapporteringen. Och det här är viktigt att hålla isär. Det är inte MeToo jag är kritisk mot alls. Utan det är den journalistiska rapporteringen. Att man tog, mina kollegor tog på alla möjliga mediehus, tog de här uppropen rakt av, köpte de siffrorna utan att gå igenom, vilket jag satt och gjorde, jag räknade inte, men jag satt och kollade så här, för jag jobbade med Min Sanning då, så jag var inte i nyhetsvärlden. Jag kollade så här, men just i Deadline till exempel, journalisternas upprop, då kunde det stå ganska ofta, jag har själv inte varit med om, men jag vill gärna stötta andra kvinnor. Jag har själv inte, och sen var det flera som hade varit med om, och sen så kom det igen, jag har själv inte, och tänkte jag, om det här är liksom stödröster, då är ju siffran inte riktigt rätt. Sen kanske den verkliga siffran är mycket, mycket högre.
Vilken siffra tänker du på?
Ja, men då så har 7000 har... Alltså, nu har 7000 kvinnor skrivit upp uppropet under Deadline. Mm. Så många har utsatts för sexuella trakasserier, hette det då. Eller vittnar om. Det var inte alls att de vittnade om. Det var en blandning av egna upplevelser och stödröster, så att säga. Det var en blandning av sexuella trakasserier ända upp till våldtäkt och ren könsdiskriminering, det vill säga att man upplever att man inte fått samma rättigheter eller möjligheter på en arbetsplats som sin manliga kollega. Det är allvarligt, men det är inte sexuella trakasserier. Det var en blandning mellan nutid och dåtid, det som händer idag och ganska mycket, till exempel vad som hände på Aftonbladet eller scenerna, teaterscenerna på 70-talet.
Mm.
Och allt det där kan ju naturligtvis berättas, och återigen, ingen skugga på MeToo. Men när vi gör journalistik av det så måste vi bemöda oss. Och, alltså det gavs ju en bild av att idag i Sverige så går ingen kvinna säker för sexuella trakasserier.
Mm.
Och då kan jag säga att så tror jag fallet är i vissa yrkeskategorier, i vissa gäng. Men om jag går till mig själv och i stort sett alla jag känner, inklusive mina döttrar i 25-29-årsåldern, så är inte det en bild som de känner igen. Och då kan det inte vara sant att det här rör alla. Att det är alla kvinnor och att alla män... Alltså det utmålas en bild av att Sverige består av ett gäng tafsande män och kvinnor som är offer. Och återigen, det är alltså jag välkomnar verkligen rörelsen, men journalistiken var för slapp och bara tog det här tacksamt emot den här underbara cocktailen av sex, våld, kändisar och bara pytsade ut, för att det var ju skitbra material. Mm. Det blev ju väldigt bra löp, men vi tittar inte på det, vi granskar inte kritiskt. Uppdrag granskning här om kvällen då om med, som handlar om Virtanen och Cissi Wallin pekar ju väldigt väldigt tydligt på just, alltså de har ju gått igenom varenda anklagelse mot honom och det är ju som andra medier bara förde vidare utan att göra själv en egen granskning av vad är det vi skriver?
Mm.
Är det sant? Har det hänt?
Vad fick du för reaktioner på den här texten?
Ja, ovanligt lite måste jag säga. I sociala medier har det säkert varit att jag ska hängas, men det har jag inte sett det själv, jag har bara hört det. Jag tycker att det var lite, jag fick väldigt mycket ryggdunkar från män, inte alltid sådana som jag uppskattade. För det kan ju bli så då att, jaha, du tycker också MeToo är skit. Nej, verkligen inte. Utan att det blandades ihop. Sen så fick jag ju reaktioner som oroade mig lite från kollegor. Jag la ut det här på Facebook, men jag hade ganska lite likes där. Men jag hade väldigt många ryggdunkar i korridorerna. Och många som sa, vad modig du är. Och då kände jag, herregud, det här är inte mod, det här är journalist, det här är vad vi ska göra som journalister. Och om det här upplevs som modigt så tycker jag att det är oroande.
Varför då? Hur tänker du då?
Nej, därför att jag pekade ju bara på det helt självklara journalistiska hantverket som vi alltid måste göra. Vi ska alltid granska, vi är inte aktivister, vi är journalister. Vi ska inte genaställas på det som vi anser vara den goda sidan, det är inte vår roll.
Nu har du ju skrivit den här boken, Uppdragssanning. Kommer du att gå vidare? Är du sugen på att skriva någonting annat eller skriva någonting mer om samma sak eller skriva liksom någon uppföljning till den här boken?
Jag ser ingen direkt uppföljning till den här boken, men det är klart att jag har ju fått lust att skriva och också fått uppskattning för hur jag har skrivit den här. Och då känner jag att, jaha, ja men kanske, sådär. men inte mer än så.
Jag skulle ställa en sån smart slutfråga som jag inte fick in här. Vi har pratat mycket om sanningen skulle jag säga.
Ja.
Vad är sant om dig och framtiden? Det var ju smart då.
Åh, den som det visste, eller vad skönt att vi inte vet. Nej, men herregud Magnus, framtiden. Nu ska jag göra valvakan här med Mats Knutsson på SVT. Ska bli jättekul. Och sen nya Min sanning, 8 nya avsnitt i höst. Och sen rullar väl det här livet på, härligt nog. Jag vet inte. Jag tycker det händer roliga grejer. Liksom. Jag känner ju verkligen att jag är i mitt yrkesliv på toppen.
Mm.
Jag tycker det händer roliga grejer hela tiden, så att jag känner mig bara disponibel.
Tack för att du kom till Uttryck och böcker, Anna Hedemo.
Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.